Låt dem ligga kvar där, kan du göra det? Jag tänkte ta några minuter. Jag säger på sådana här matlagningsprogram att jag har redan förberett lite. Försöka bara att dela upp lite grann, försöka bli lite pedagogisk. Det jag ska försöka säga nu på några minuter, det ligger, man skulle kunna säga att det har att göra lite grann med, vad ligger bakom det här? Alltså, en församling som förbereder sitt hjärta, en församling som då lyfter vapnet. Det är inte bara några gör det, utan att det, det finns ett tänkande, det finns en liksom en kultur av att alla är på, va? En församling som där var en siktar utifrån det som man har fått att sikta på. Att vara helt stilla och att trycka av. Alltså, jag ska försöka säga någonting som, vad är det som får det till att kunna hända? Så alltså, en av ingredienserna, jag är inte ute efter att detta är liksom det enda. Men inför den här kvällen har jag tänkt att jag skulle tala några minuter utifrån det står i psalm 32. Jag vet inte om ni ser vad som är skrivet här uppe, men det känns bättre att kunna teckna lite här framme. Psalm 32, vers 3-5, där står det som så här. Psalmisten han skriver, så länge jag teg, jag vet inte om detta är 15, folkbibeln 15 eller en äldre översättning, men så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig. Min livskraft försvann som av sommarhetta. Då uppenbarade jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning utan jag sa, jag vill bekänna mina överträdelser för Herren och då förlät du mig min syndaskuld. När jag läser den här versen så ser jag två stycken, jag har inte skrivit det här, men det är som att jag tänker det som en fotbollsmatch om vi nu ska fortsätta på Öster där, va? Jag gillar fotboll. Också. Jag ser det som att det han talar om här, det är två halvlekar. Och det händer någonting, den första delen av versen, när vi läser det här sammanhanget. Så första delen av det här sammanhanget, det är ganska tungrot. När man läser den så märker man att psalmisten, han får, det är tungt, det är jobbigt, det är segt, det är kamp. Men sen svänger det. Så andra delen utav psalm 32, vers 3-5, då tar det av. Det blir lättare, det blir ljusare, det blir lovsång. Det blir inte klagan längre utan det blir lovsång, va? Alltså det är någonting som händer i de här två verserna som jag skulle vilja säga som vi lever i konstant. Och nu kan vi tillämpa detta på oss själva. Vi kan tänka utifrån ett team som jobbar tillsammans. Man kan tänka utifrån en relation, ett äktenskap. Man kan tänka föräldrar, barn. Alltså vi kan appellera detta in egentligen i vilken typ av sammanhang som helst. Men det vi kan konstatera, jag tror du håller med mig, det är att vi håller oss, vi pendlar här emellan hela tiden. Mellan att antingen kalibrera det vi är med om i våra liv, det vi bär inom oss och det vi går igenom. Antingen mot mörkret eller mot ljuset. Jag tror att vi alla märker hur vi liksom tenderar åt det ena eller det andra hållet. Precis som i den här texten. Om jag skulle koppla an till den texten som Patrik läste så skulle det jag säger nu handla om att öppna fönstret. När jag följde med texten så tänkte jag att detta här, det handlar om den lilla delen där det står han öppnade fönstret. För om inte jag öppnar fönstret, då spelar det ingen roll vilken båge jag har. Om inte vi öppnar fönstret som församling så spelar det ingen roll vad Gud har sagt. Om inte vi öppnar fönstret mot varandra så spelar det ingen roll att vi försöker be om enhet. Om inte vi öppnar fönstret mot varandra och hittar det sättet att kommunicera så är det så mycket annat som kan komma in. Så vi behöver öppna fönstret. Va? Och det här är för mig att öppna fönstret. Det finns två strategier i den här psalmen. Den första, det är mörkrets strategi. Som du och jag frestas att ta till ibland oftare än vad vi tror. I mörkrets strategi så är det, om vi ska citera Jesus när han säger ett ja ska vara ett ja eller ett nej ska vara ett nej. Och här nere sätter vi nej. Det blir ett nej i oss. Nej, jag vill inte göra upp med det där. Nej, jag vill inte be om förlåtelse. Nej, jag vill inte söka enhet. Nej, jag vill inte gå en extra mil. Nej. Uppenbarelseboken 3 talar om, jag tycker inte om dig för du är varken varm eller kall. Så vi sätter kall här nere. I mörkrets strategi så är det mycket nej och det blir mycket kyla. Och så säger psalmisten så här. När jag levde här i första halvlek och försöka så att säga, ta itu med det jag går igenom så tänker han så här, jag tiger. Han tror alltså att om jag bara tiger så kommer det på något sätt ändå att lösa sig. Känner du igen dig? Vi säger inget om problemet så då finns det nog inte efter ett tag. Vi har en liten konflikt i teamet men vi bryr oss inte om att prata om det. Så läker nog tiden alla sår. Vi kommer på kant med någon. Och så tänker vi, aj, jag biter ihop. Eller det är någonting i mitt eget liv som jag vet att jag kanske egentligen borde ta tag i. Men jag tänker som så här, nej, jag tiger. För tiger jag, då gör jag egentligen någonting annat. Jag döljer det. För det vi inte pratar om, det finns ju inte. Elefanten i rummet. Alla ser snabben, men ingen vill. Alltså, den finns där, men vi tror att om inte vi pratar om det som kyrka. Sopar det under mattan. Så kommer det nog på något sätt att ebba ut. Och i själva verket är det tvärtom, för detta är mörkrets strategi. Mörkrets strategi, det är att bita ihop, inte tala om problemet, inte lyfta upp det, utan vi hoppas att vi tiger ihjäl. Därför att då döljer vi det, det finns under ytan. Och det är precis detta fienden vill. På något sätt försöka få ingång i ett team, ett ledarteam, en hemgrupp, en ungdomsgrupp, ett lovsagsteam, lärarstab på en skola. Han vill försöka få in och få folk att tiga när de egentligen borde vara här uppe och prata, men vi kommer till det sen. Vi tiger. Vi skyr problemet. Eller, vad gör man ibland när man tiger för länge? Ja, man frestas ju till att förneka. Nej, men jag är inte sån här. Nej. Jag har inte problem på det området. Nej, det är inget mellan oss. Mörkrets strategi när vi tiger kan handla om att vi hamnar i förnekelse. Och det är ingen lyckosam strategi för en församling som vill leva i det som Gud har tänkt. Det är ingen bra strategi för ett ledarskap som vill liksom göra Guds vilja tillsammans. Och vad händer med människor som tiger? Antingen har du märkt det i ditt eget liv eller så har du märkt det i andra, att människor som biter ihop undgår det, för kanske ett gammalt, jag vet inte. Men vad händer då? Helt plötsligt börjar man ta svängar om varandra. Det som förr var bara, nej men tjena, vad kul att se dig. Nu blir det lite mer, hej. Vi går om varandra istället. För tigande strategi skapar distans, har en tendens att skapa distans mellan en man och hustru. Mellan teammedlemmar. Mellan en församlingsledning, en församling. Återigen, vi kan appellera det på vilket område som helst. Och jag har sett detta i mitt eget liv. Under de åren jag har varit igång. Och jag har sett i andras liv att tigandets strategi skapar ofta klyftor. Det delar. Och det är inte en framgångsrik väg att gå. Och när vi då tiger, biter ihop. En som Thomas Sjödin har uttryckt det när han talade om en familj som hade en slogan som var en holmbergare bryter aldrig ihop. När vi tiger, då är risken att då kommer vi hit istället. Vi rör oss fortfarande nere på mörkrets strategi. Då blir det att man tar till klagan istället. Därför att vad handlar det om nu? Jo, vad är det som kommer i fokus för någonting? Jo, men det är ju det där som är fel. Det är ju det där som inte är bra. Det är det där som jag stör mig på. Det är det som jag hela tiden vet han på nyårsafton. Jag vet inte om den fortfarande går, den där filmen. Han som snubblar över det där. Alltså vi hamnar där va? I en sån där moment 22-cirkel. Vi snubblar hela tiden över någonting därför att vi tiger. Därför att tiden läker inga så. Tiden är neutral. Och risken är bara att den där bucklan växer under mattan. Och till slut så hamnar vi där vårt liv mer och mer handlar om just det där som inte är som jag tycker att det ska vara. Eller just det där i mitt liv som är lite skevt. Vad händer då? Det handlar om det. Mer och mer handlar det om det. Men ser du inte? Känner du inte dofterna? Hör du inte fågelsången? Vilken vacker himmel? Nej, för det är det här i mitt liv. Och då är det någonting jag gör då. Vad gör jag då? Jag projicerar ut på alla håll. Och helt plötsligt så blir alla gråa, för jag har det ju grått i mitt liv. Kanske något man aldrig har varit med om i Vetlanda, men nere hos oss i Leråkern har vi någon gång upplevt detta. Och det blir en negativ spiral som går vad då för någonting. Därför mörkrets strategi är inte produktiv. Om den är produktiv så är det bara på ett håll. Det går ner. Och helt plötsligt så förlamas den där goda teamandan över tid. För man känner att det är någonting som inte stämmer. Det är någonting som inte, kugghjulen inte går i varandra. Dialogen börjar avta. Det kanske, nu målar jag upp enorma scenarion här. Men faktum är att jag har skapat dem själv ibland. Och hamnat i sådana situationer ibland. Där man bara känner det är någonting som är... Alltså det som borde vara litet blir helt plötsligt så stort. Och det som borde vara stort blir helt plötsligt för litet. Va? Mörkrets strategi. Han säger, så länge jag teg så kommer man in i klagan. Och detta, om vi inte passar oss, då blir det identiteten. Jag är sån här. Detta är jag. Detta är vi. Det blir ett sätt att leva. Och vad händer när vi tiger? Vi biter ihop. Vi låtsas att det inte finns. Vi tar egentligen inte tag i det. Vi går inte till roten med vad det handlar om. Jo, då kommer vi in i den. Vad handlar det om då? Jo, men till slut så försvinner ju livet. Det som en gång var glädje blir helt plötsligt kallt. Det som en gång var liv och energi i ögonen, helt plötsligt så märker man det mer apati. Därför att mörkrets strategi har bara ett enda syfte. Vad är det Jesus säger? Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och förgöra. Och ett av de orden står för att han sakta men säkert kramar livet ur oss. Mörkrets strategi. Djävulen vill få oss, och liksom vårt eget kött ibland vill få oss att tiga. Bara fokusera in på det som inte är produktivt. Men det egentligen ger är att livskraften försvinner. Entusiasmen pyser ut. För det är mörkrets strategi. Brutet mod. Det är vad det blir. Glädjen avtar. Ingen frimodighet. Okej, är vi färdiga med detta nu? Ja, det är vi. Vad Bibeln gång på gång uppmanar oss till. Vad är det Jesus säger? Gång på gång på gång. Rör dig härifrån och upp hit. Därför att det är här uppe som livet finns. Det är här uppe som glädjen finns. Det är här uppe på denna planhalvan som tillfredsställelsen finns. Och jag tycker det är det vi ser när vi läser Psalm 32, eller hur? Alltså han tar paus. Det är därför jag gjort så. Någon frågar mig som så här. Ja, men... kan man verkligen ha en gråzon här? Nej, det kan man inte egentligen. Men det är min bild att säga att på något sätt så stannar han upp. På något sätt är det någonting med psalmisten som säger, nej, det här är inte produktivt. Det här tar man inte dit jag vill. Det här tar inte vårt team dit vi vill. Det här tar inte vårt församling dit vi vill. Det här drar livet, tar livet ifrån mig, ifrån oss. Vi behöver ta en paus och tänka över egentligen. Vad behöver vi göra? Jo, vi behöver röra oss upp här. Vi behöver hjälpa varandra. Den helige ande vill hjälpa oss. Guds ord vill hjälpa oss. Att vi har en rörelse hela tiden i våra liv. Uppåt mot ljuset. Därför att när vi kommer upp hit. Då kan någonting hända. Vi kanske sitter här ikväll och känner igen dig i tröttheten. Kanske är så att tröttheten ibland i våra liv beror på att vi tiger. Och den kraften vi längtar efter, den glädjen vi längtar efter, kommer inte förrän vi, okej, Gud, då upp i ljuset. Nu säger han väldigt tre viktiga saker. Han säger, jag vill bekänna. Och vad händer? Livet kommer. Det första han inser det är, väg till liv, väg till glädje, väg till kraft, väg till harmoni, väg till enhet. Väg till frimodighet. Väg till självförtroende. Det är att jag säger jag, vi. Allting börjar där. Jag, vi, vill. När du och jag inser problemet för vad det verkligen är. Ett problem. Och så säger vi jag vill. Då kan någonting. Men det behöver komma till den punkten när vi säger. Alltså Jim Collins, han talar om detta. Alltså människor, han talar i sin välkända bok om det här med liksom, vad är det som skiljer bra företag från fantastiska företag? Nu är inte församlingen ett företag, men den principen kan vi definitivt lära om. För det är faktiskt likadant i Jesu undervisning. Han sa, de chefer som vågar omfamna sanningen och se på den som den är och vilja förändras, de är de som lyckas bättre. När är det vi kan bli fria ifrån vår synd och bara känna, jag blir fri? Det är när vi inser vår synd. Det är när vi inser att vi har begått ett fel. När är det ett team går från att bara vara en grupp av människor till att verkligen bli ett team som svetsas ihop, tar Växjö, vidare vad det nu än handlar om, fortsätter att bygga en skola som här inne, fortsätter att bygga ut. Vad är det som gör att ni som församling kan gå från härlighet till härlighet som Bibeln talar om? Jo, därför att det finns människor som är angelägna om att leva på jag vill-sidan. Och detta behöver vi hjälpa varandra, för det finns någonting i mig som bara säger, nej, jag vill vara här, för det är så jobbigt att komma hit ibland. Upp i ljuset, bli exponerad. Oh, vad ska folk tro? Vad ska folk tänka? Vad blir det då med min andlighet? Alltså, kanske fasaderna rämnar, va? Oj, vad nyttigt det är. Därför att Jesus säger, Rickard, det är först när du lämnar det här fältet och rör dig upp hit, som det livet som du verkligen längtar efter kan börja ske i ditt liv. Eller i det där teamet. Eller i den där barngruppen. Eller i det där äktenskapet. Jag vill. Men det stannar inte där, utan vi sätter ord på det också. Han säger, jag vill bekänna. Upp med det i ljuset. Sätt ord till det. Uttala det. När vi bekänner våra synder, säger Bibeln, är han trofast och rättfärdig. Att han förlåter oss synderna och renar oss ifrån all orättfärdighet. Att vi lever där och uppmuntrar varandra att leva där som församling. Att det inte är fel att bekänna. Det är inget svaghetstecken att bekänna, förstår du vad jag menar? Starka människor, coola människor, jag vet inte hur jag ska uttrycka det. De som verkligen har fattat det, det är de som inser det bästa jag kan göra är att bekänna. Det är det absolut tuffaste jag kan göra. Det är att sätta ord på det som det har gått upp för mig. Jag är si, jag är sån, jag behöver hjälp. Nej men du, ska vi inte lösa den här konflikten nu? Vad det handlar om. Ljusets strategi sätter ord på det. Och då kommer någonting som är viktigt, va? Jag vet inte om ni ser vad där står, men här ska stå ägandeskap. För det är här som mörkret slutar äga mig. Det dåliga självförtroendet slutar äga mig. Konflikten slutar äga oss. Konkurrenskänslan sluta äga oss. Och det är vi som i Jesu namn äger det istället. Det är inte vi som liksom har som liksom stora glupska vargar efter oss som jagar oss med vad det nu än är. Utan det är vi som vänder oss om, ställer oss i ljuset. Och med Guds hjälp säger jag, nej, nu har detta styrt oss länge nog. Nu är det vi som med Jesu hjälp, med den heliga andes hjälp och med oss tillsammans som tar ägandeskap över detta istället. För detta ska inte liksom ta livet ifrån oss. Nej, vi vill ju leva här. Och det är det psalmisten ger uttryck för. Jag vill bekänna min synd. Och så bara känner man när man läser den här texten. Det är som att han får en ny luft under vingarna. Och han tar av alltså. Och det är nästan så jag kan känna det fysiskt. Nu tar jag i lite, men det får man väl göra. Det är som man kan känna det fysiskt när man läser den texten. Det är nästan så att jag varje gång gör som så här. När jag kommer till. Då förlät du mig. Alltså han andas ut, va? För det har varit så fruktansvärt jobbigt att gå och bära detta. Det har blivit så inskränkt att gå och bära denna bördan som egentligen bara har blivit tyngre och tyngre ju längre tiden har gått. Nu säger han, när jag bekände detta, då förlät du mig min synda skuld. Alltså det jag hör där, det är någon som säger, äntligen fri! Det är bakom mig nu. Det är här som livet finns. Så om man nu ska försöka sig på en tafl. Vi ska gå härifrån och hit upp. Det är här vi är kallade att leva. Som mamma, som undersköterska, som kommunalarbetare, som pastor. Det är här du ska leva. Inte bara för att du ska uträtta något i Guds rike. Du skapar, detta är din och min identitet. att leva här. Det är här som livet kommer. Det är här en ny början tar vid. Det är här som enheten sitter i ett team, i en församling. Det är här som välsignelsen kommer. Därför att det står i Psalm 133 till exempel att där enhet finns, där befaller Herren sin välsignelse. Så vad är det som gör med Guds nåd och hjälp att Hope Church i Vetlanda går in i Växjö med styrka, med kraft, med energi? Det är att det finns liv. Vad är det som gör att det fortsätter med Guds nåd och hjälp att växa i Vetlanda? Det är därför att församlingen rör sig här. Inte här. I de små relationerna. I samtalen. Vi rör oss här. I både mikro och makro. Och Gud säger, jag tillfaller välsignelsen. Vad är det som gör att skolan kommer att passera både flaskhalsar och ut på öppna fält ibland? Och det kommer att vara en rörelse långt mer än vad vi kan ana någon av oss idag. Jag vill tro det. Det är att vi rör oss här. Herren säger, jag kan befalla min välsignelse över er. Därför att ni lever inte här nere. Utan när någonting händer i era liv individuellt. Eller någonting händer i er som team. Eller i församling i stort. Då finns det en rörelse här. Som hela tiden säger, vi vill leva här. När vi ser någonting så vill vi inse det. När vi inser det vill vi bekänna det. Och då vet vi att han ger oss liv. Och liv i överflöd.